Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som håller i trådarna heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kenta, och som ni kommer att höra Kenta berätta avsnittet, så tyckte han att det var väldigt intressant att lyssna på de äldre kollegorna när de drog sina gamla historier vid fikabordet på polisstationen. Och det Kenta kanske inte tänker på när han säger det, att han är ju precis en sån äldre kollega som är väldigt intressant att lyssna på själv. Han har ju 40 år i yrket och varit ute som ordningspolis hela tiden. Det är bara att lyfta på hatten. Spännande avsnitt med en erfaren polis som ju som sagt heter Kenta. Han kommer ni få höra alldeles strax. Och ni som är patrons kommer att få höra honom berätta om en husockupation i Linköping som jag tror var år 2000. Är du inte patron och är lite nyfiken på det och på annat bonusmaterial, smit gärna in på patreon.com/snutsnack. Men annars finns vi såklart som vanligt på både Instagram och på Facebook, så då kan vi ses där också. Ja, jag säger som jag brukar säga. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Kenta.
Ja, tack.
Du sitter ju inte i samma stad som mig just nu. Jag sitter i Stockholm, men var sitter du?
Alltså jag sitter i en liten håla utanför Linköping som heter Åtvidaberg och som väl är rikskänt historiskt i alla fall för ett väldigt duktigt fotbollslag. Men det var ett tag sedan.
Ja, gjorde ni inte skrivmaskiner också där i Åtvidaberg?
Jo, det är väl en ännu större grej. Facit där. Ja, precis.
Men framförallt när man tänker på fotbollslaget så är det väl Ralf Edström som har satt Åtvidaberg på kartan, va?
Ja, absolut. Det är det definitivt. Ralf Edström, Roland Sandberg och Conny Torstensson och de här stjärnorna här.
Just det. Ja, men okej, då vet vi. Du är Åtvidaberg. Det som är unikt med dig som lyssnarna ännu inte vet, det är att du har jobbat som polis i 40 år men också hållit dig liksom ute som ordningspolis, eller ingripande heter det idag. Det är lite unikt.
Ja, framförallt idag är det väl unikt. Förr var det väl kanske mer så att poliser höll sig kvar ute länge. Och det var bra mentorer när man kom som ny. EPM som det hette på den tiden, extra polisman. Och fick åka med 5, 10 och 20-åriga poliserfarenheter. Och man satt lugnt med i båten och kom in i jobbet på ett bra sätt. Idag är det väl lite annorlunda förutsättningar för de nya tyvärr.
Mm. Det är rätt intressant, för jag läste igår på Twitter som är ett sånt här socialt medie, och då var det någon som hade blivit dåligt bemött av polisen. Och jag kan just, det är ju viktigt med bra ingripanden när man gör det mot folk som kanske inte träffar polisen så ofta också givetvis, men man blev ju verkligen upplärd av de äldre konstaplarna hur man skulle gå och stå och så där. Lite enkla grejer ibland till och med, men Det var väldigt lärorikt.
Absolut var det så. Och med tiden så hade man ju sin egen profil givetvis. Och den växte ju fram. Vissa poliser tyckte man absolut inte gjorde som passade en själv. Och vissa hade mycket gott att lära. Så att ja, det fanns möjligheter där att utifrån växande erfarenhet och välja vilken typ av polis man ville bli.
Mm. Men i början så sa du att det var något mer, inte lika unikt förr i tiden, för då satt man kvar liksom i radiobilen länge. Varför tror du att den här förändringen har kommit? Att man, idag är det så mycket unga poliser som vi ser ute i de så kallade radiobilarna.
Jag vet inte om det är en generationsfråga. Jag är ju 60-talist, jag har fyllt 61 år nu. Jag har liksom man hade väl en annan bild av vad man förväntades göra i livet. Man gick grundskolan, gymnasiet, man gjorde sin lumpen, skaffade sig en utbildning och that's it liksom. Och sen blev man ofta kvar lite grann där man var. Idag tror jag att en helt annan rörlighet och oro. Man jobbar ett par år och tycker man är färdig och sen så vill man gå vidare. Mm. Jag har inget svar, men jag har en liten teori om det.
Just det. Mm. Ja, men precis. Det var ett annat mindset helt enkelt på den tiden. Och just det där att ja, nu har jag ett jobb, jag är kvar på jobbet. Och,
ja.
Och idag är man ju mer flexibel gällande det mesta.
Sen tror jag att samhället uppmuntrar hela tiden också. Man tror att man måste gå vidare och måste liksom förkovra sig och gå uppåt i hierarkin och så vidare. Det var liksom inte det kravet för, utan man var ganska så nöjd med det man hade. Och visst, en och annan gick vidare och blev chefer och så vidare. Men det var inte så viktigt, tror jag, på den tiden.
Hur har du haft den i den känslan då, gällande till exempel att bli chef eller att gå vidare till krim? Har du aldrig tänkt om tankarna liksom att...
Nej, men jag gjorde mina 15 första år som ingripande på ÖVS, heter övervakningssektionen då. Mm. Gick fast lista, tre skift och allt det här, och tänkte inte så mycket på det. Sen så kom ju chansen i och med närpolisreformen i mitten på 90-talet någon gång. Och då hakade jag på det och fick jobba med en erfaren kille, Håkan Stenbäck, Djurgårds fotbollsspelare som går till pension nu, som jag bildade par med, och vi körde Skäggetorp och Ljungsbro tillsammans. Han hade ju jobbat vid Ivala, Sandviken och runt och var en trygg förebild för mig som närpolis.
Mm.
Och då valde jag ett spår där kanske som gjorde att jag kom ifrån det här tänket på att gå vidare. Sen gick det där vidare till en ungdomsgrupp och vi hade någon gänginsats mot ungdomar och så vidare och så vidare. Och sen kom ju den här nya reformen då med områdespoliser. Så att det har liksom, och sen så efter det nu så är jag tillbaka sen 3-4 år tillbaka på IGV då, som det heter.
Mm. Jag kommer ihåg, jag var ju, som min tid som polis så var jag ju ofta ute på gatan så att säga. Mycket civilt men ändå ute bland folk och sådär. Jag gjorde någon tid som utredare och jag kunde känna ibland känslan så här, men jag hade velat vara där liksom. Alltså, jag hade alltid en känsla att jag ville vara där. Inte efteråt läsa om det och sen ställa frågor om det, utan jag ville gärna ha varit på plats och sen lämna över en händelse. Kan du känna igen den känslan?
Absolut, det kan jag göra. Och sen så finns det en grej till i det hela, och det är väl att jag valde som 50-åring att göra en vuxenutredning för ADHD.
Mm.
Av den anledningen att det kanske hänger ut min son här, men att min son har då, det går ofta i arv det här.
Mm.
Jag har ju insett att jag har någon form av diagnos med tanke på hur jag har växt upp och levt och allting. Och sen vill jag dessutom, i och med att jag jobbar med ungdomar, ge ADHD ett annat ansikte än bara en ursäkt för att du är kriminell och bära sig åt och vara en jobbig jäkla unge.
Mm.
Och visa på möjligheter. Men jag tror att den här diagnosen också bidragit till att jag har någon form av driv som gör att jag är inte nöjd riktigt med att sitta inne på en stol, utan jag vill att det rör sig omkring mig och att jag har full rulle så att säga. Och därför passar det mig att jobba med mycket yngre också.
Ja, det här är ju väldigt intressant, för att det har ju varit en diskussion om man då ska kunna söka till polisen om man har diagnosen ADHD. Och då här visar ju då det här är ju styrkt då att du kunde komma in utan att ha diagnosen då så att säga. Men nu har det kommit upp på bordet igen att man ska få kunna söka med diagnosen ADHD. Vad känner du inför det?
Jag känner att det är helt rätt, och jag kan peka ut flera av mina kollegor som jag känner igen mig väldigt väl i, som har det här drivet, och jag hoppas att de hittar en bra balans i polisarbete, fritid och annat. Men alltså, jag sett det som en tillgång, definitivt, för att det är så många olika grejer. Om man läser på lite om diagnosen ADHD så finns det väldigt många kvaliteter som passar bra in i polisyrket. Sen har man olika grader av den här diagnosen. Att generalisera då och säga att man urskiljningslöst inte ska få bli polis, det tycker jag är helt fel.
Mm. Hur kände du att du sa att du hade känt på dig att du hade någon form av diagnos? Vad var det för känsla och när uppkom den för dig?
Alltså jag har ju tittat tillbaka i tiden. Jag har ju alltid varit i behov av stor fysisk träning. Jag har en massa SM-guld i löpning, med och långdistans. Mm. Jag skulle säga att den träningen och den resultaten jag uppnådde, det var nog helt enkelt min självmedicinering. Så egentligen så kunde det blivit lite annat. Jag kunde kanske blivit kriminell med, inte vet jag. Men jag tränade och tränade och tränade och jag var jättenöjd när jag kunde springa mina 2 mil efter varenda skoldag. Och det är klart att det gav resultat. Och helt plötsligt så var man duktig på något och då hängde man upp det på det. Så att, jag tror det är lite vad man gör av det hela. Men så här i efterhand så har jag förstått att det här har haft en orsak. Och det är väl det att jag har den här diagnosen och att jag har haft behov av att få rasta av mig och röra på mig mycket.
Mm. Hur viktigt är det att få det liksom svart på vitt på något sätt att man har diagnos, att du fick det till slut då? Hur viktigt var det för dig?
För mig var det inget viktigt faktiskt. Nej. Personligen inget viktigt. Men Däremot så såg jag en enorm vikt i att kunna gå ut, vilket jag gjorde i lokalpressen här under en artikelserie som heter Mänskligt, där jag gick ut ett helsidesuppslag om där jag cyklar på någon mountainbike på en bild där, och så man skrev om det här. För att jag ville, som jag sa innan här, ge en bild av ADHD på ett positivt sätt och att det inte är det här vi bemöts av hela tiden, att ja, man har gjort vissa saker som är dåliga och det skyller man på sin ADHD. Och jag ville med alla föräldrasamtal, jag satt hemma och hade orosamtal med föräldrar och ungdomar, och det kom upp hela tiden den här diagnosen som någon form av ursäkt, och jag ville slå hål på det på något sätt.
Mm. Nej, för att nu är inte jag någon expert på ADHD på något sätt, men det är ju inte en fördummande, alltså du blir ju inte dummare av den.
Nej, jag hoppas inte det. Det får någon annan avgöra.
Nej, men jag vet inte om jag uttrycker mig fel.
Nej, det är helt rätt. Jag håller med dig. Nej, absolut inte, utan det är ju det att man har man säger så här, man är väldigt observant och man ser mycket, man hör mycket, man har svårt att sortera, man är med i matchen över hela linjen så att säga. Mm. Det var någon som beskrev det här för en skolungdom till exempel, att du sitter där och det är tyst i klassrummet och sen så har du fått en arbetsuppgift, du kanske håller på med matte eller något liknande. Och du har ADHD så registrerar du varenda liten rörelse i klassrummet. Du registrerar om fröken gör någonting, du registrerar om någon harklar sig, om någon kommer in och hämtar någonting, någon tappar en penna. Alltså det här är ju ADHD i ett nötskal. Man har svårt att liksom koncentrationssvårighet på det här sättet, men samtidigt är det en enorm tillgång att vara den här öppenheten, snabb till att reagera, snabb till att kanske ändra sig. Jag har haft väldigt snabbt till omfall och så vidare. Mm. En del säger att man måste ha en fyrkantig värld och det ligger något i det, men i mitt fall har det också inneburit att jag var väldigt lätt till omfall och förändring på brottsplatser. Vilket givetvis kan ha med min erfarenhet att göra också när jag putsar ihop det.
Och när du säger omfall så menar du helt enkelt att skifta fokus då snabbt så att säga?
Ja, precis. Jag har ju slutat med att kanske gå så blint på ingångsvärdena ifrån RLC när man får ett utrop, det har varit kniv, tidigare våldsamt motstånd och så vidare. Jag tar det ganska så piano när jag åker fram och litar på mitt omdöme och min möjlighet till att anpassa mig snabbt till vad jag får i knät när jag kommer.
För det är rätt intressant, det skulle jag säga är genomgående en röd tråd i poddens berättelser från poliser, att det man får över radion stämmer ju i stort sett aldrig överens med den bild man skapar själv.
Nej, det är helt rätt. Man får ju oftast ett paket av ingångsvärden. Och Det här är ju det som gör att jag tycker det är lite synd att det är så många nya och så få äldre som jobbar ute idag. Jag vet att jag åkte med en precis färsk kollega och skulle åka på ett sånt här jobb och det rapades upp det ena efter det andra, våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman, kniv och hela faderullan. Och så var det något våldsbrott som hade gått. Och jag satte lugn i båten och körde vidare. Och till slut då så kom det lite försynt av den här tjejen då att Kenta, har du någon plan? Och då slog det mig, shit, så jävla självgod jag är och att jag inte tänker, förlåt sa jag. Och sen så pratade vi ihop oss lite i bilen. Och jag förstår det är ju så det är. Och om två nya åker ihop och kommer på dem och får det här utropet så det är inte helt lätt utan att man kanske har taggat upp och skapat sig en bild som gör att kroppsspråk och annat när man kliver i bilen blir helt fel i den situation man möter.
Mm. Nej, men det är jätteintressant tycker jag om man backar tillbaks eller man säger jag backar tillbaks. Jag menar, jag kom ut som aspirant och jag var till exempel på då, praktik, kallades på Norrmalmspolisen och vi åkte på ett snatteri på Åhléns som var väldigt, väldigt vanligt. Och första snatteriet på Åhléns, då fick man ju puls. Alltså,
ja.
Det var ju, du var ute första gången i uniform på riktigt bland vanliga människor och så åkte du på ett jobb. Alltså, pulsen steg och men redan efter några gånger du hade åkt på ett snatteri på Åhléns så hade du ju normal puls för att
ja.
Du visste att det här ärendet kommer inte kräva så mycket adrenalin kanske eller så mycket tankekraft som du trodde för första gången du fick det.
Nej, och jag tycker man får den här veckaklockan men vad gäller nya kollegor hela tiden. Nu har vi ju drabbats av tre mord här och nästan en fjärde som avlider i Linköping på bara 3-4 månader nu i sommar här.
Mm.
Och senaste händelsen nu då, den här skjutningen i Skäggetorp så hade vi ju en briefing här nu sent på kvällen sen när vi skulle gå hem. Och då får man också den här tanken. Jag har ju varit sån här, jag fick väl ingen briefing första 20 åren tror jag som polis.
Nej.
Tyvärr, det var väl kanske med Alexander som var första. Mm. Men förhoppningsvis har jag klarat mig skapligt ändå. Men grejen är ju det, och jag sa första gången jag skulle gå på en briefing till min fru, vad ska jag gå på sån här skit för? Sitta och älta en massa som har varit. Det är väl bara att gå vidare. Och då fick jag faktiskt av min kloka fru en utskällning och sa att det är inte för din skull du går dit, det är för dina kollegors skull. Och sen dess har jag givetvis haft en helt annan inställning. Och nu senaste skjutningen så fick jag det åter svart på vitt här att det var första gången någon såg en död. Det var första gången någon var på en skjutning. Och för dem var det väldigt viktigt kanske att höra även hur jag tänkte och såg på det hela utan att negligera det här. För jag måste ju rannsaka mig själv också. Det är ju kanske inte bara något man avfärdar utan även jag har ju reagerat givetvis i den här situationen.
Mm.
Fast jag kanske inte har tänkt på det.
Just det. Ja, nej men det var väl mer så stoppa in det bara någonstans bak i skallen och... Och göm det så går det säkert bra om du har tur.
Ja, precis.
Nej, jag hade ju Stickan, en äldre kollega. Han är ju i pension och han är 80 år idag. Men han var god vän till min far som också jobbade som polis. Och de gick skolan tillsammans i början på 60-talet. Och han var ju med då, vilket i övrigt är ett väldigt intressant avsnitt av podden, när de sköt Videgren i Högdalen.
Ja, okej, ja.
Och det var en mycket frustration där hans radio låg inne i bilen. Bilen brann, han hörde LKC ropa, han kunde inte svara. Videgren var död. Och sen veckor efter det här så vaknade han av den här röklukten.
Ja, för 17.
På natten och då sa han så här, ja men då fattar man att det blir en jobbig dag. Men jag sa, du sjukskrev dig? Nej, nej, nej. Det var bara upp till jobbet fast man inte hade sovit. Liksom. Det var en helt annan, ett helt annat faktiskt felaktigt tänk måste man ju säga med den vetskap vi har idag. Att liksom.
Ja.
Men det var den skolan på något sätt.
Ja men så var det och vi kom ifrån militärt och så vidare. Många hade den bakgrunden. Och liksom, sen, visst, vi har tappat en del som var bra också på den tiden. Men det är klart att just de här bitarna tycker vi har gått åt rätt håll.
Mm. För jag är ju faktiskt också 60-talist, jag är 67 och jag gjorde ju samma. Det var ju grundskolan, gymnasiet, lumpen, polisskolan. Men där börjar man ändå se lite förändringar, för då var det i min generation då, som är den generationen efter 40-talisterna, så hade ändå många varit ute och rest, de hade varit lite jorden runt en del. Man kände att de äldre kollegorna som kanske var födda i slutet 30, början på 40, kände sig lite hotade av liksom den här kunskapen om att ha varit ute i världen och sen saker. Att en del sa, men du kommer inte dö om du röker liksom cannabis. Det gjorde jag när jag var i Australien. Alltså det kom in kunskaper från annat håll som var lite så här. Det var inte så stängt längre. Det började öppnas upp liksom. Folk reste. Det hände någonting där redan. Kanske med din och min då, även om du är några år äldre än mig då, men ändå.
Ja. Samtidigt så är ju dagens poliser berövade på allt det roliga som man fick ta del av i fikabordet utav de här, som du beskriver, de här som hade varit fjärdingsmän på byn och så vidare. Alltså, jag är ju medveten om att det saltade sig vilt, men shit vad roligt jag har haft vid kaffebordet med de här gubbarna. Vad historier, och är man bara ledsen att man liksom inte, att det inte finns nedteckning någonstans.
Det här är ju någon form av modern nedteckning av de här historierna som faktiskt finns där ute. Och vi har ju historier från äldre konstaplar faktiskt som åkte hem i uniform. Jag hade ju Sven som gäst också, pensionär idag. Han åkte ju hem, han jobbade i stan här i Stockholm, åkte hem i uniform. Och folk liksom lyfte på hatten och ja, god afton och god morgon konstap. Åkte tunnelbana, inte jobb i uniform.
Ja.
Och du vet, idag, ja, men vi skrattar och idag skulle du kanske skulle åka på stryk om du kommer i polisuniform på morgonen.
Ja.
Det är liksom helt andra tider.
Ja.
Det du berättar här i Skäggetorp, det var väl det som i alla fall i tidningarna gick ut som att det var en person skjuten på Willys, men det var väl inte så. Men...
Nej, det var på en restaurang i samma fastighet givetvis, men ändå.
Ja. Och de här skjutningarna nu som kommer som små notiser liksom i sidorubriker på tidningarna, det var ju mitt uppslag förr i tiden.
Ja, absolut. Visst var det så. Sen säger väl GV och company att det har varit väldigt mycket sånt även förr, men på något sätt så, jag vet inte, men det har förändrats i alla fall. Det kanske var mord då med en hel del, men, och jag har ju varit på många sådana genom åren, men inte på det här sättet som det är idag.
Nej, det fanns ju också en tid när man liksom kom ihåg namnen på mordoffer, så här Katrin da Costa eller... Men nu är de så många så det, och man nämner inte ens offren.
Jag vet inte.
Det är någonting också, ingången, att vi får inte reda på riktigt på samma sätt. Jag vet inte vad det är.
Nej, det är tråkigt. Och det vi lever med frustration tycker jag, eller som jag upplever i alla fall som en väldigt frustration, det är ju, alltså jag har ju jobbat så tätt med ungdomar i alla våra problemområden i Linköping, om jag får kalla dem för det. Växt upp med många av de här ungdomarna sedan de var tonåringar och upp till att en del har blivit gängkriminella. Det är en relation som givetvis jag alltid kommer att ha glädje av och kommer att ha nytta av. För att man pratar inte med polisen, men mig pratar man med. Och det är ju en förmån, men det frustrationen ligger i att vi måste snart lösa några av de här också. För det är svårt alltså att försvara vårt arbete när vi inte kommer till mål med någonting. Och man träffar alla dessa föräldrar som har blivit av med sin son och sen så liksom, vad gör ni? Ja, jo, men det måste ha sin gång och så vidare och så vidare.
Ja, jag läste en artikel i Polistidningen nu som där liksom poliser ställer frågan till sig själv när en annan kollega blir död. Är det yrket värt det så att säga? Om risken blir större att själv kanske inte komma hem. Och det är klart, det är väl en fråga som är befogad om det händer ytterligare såna här incidenter där poliser dödas eller råkar illa ut.
Alltså det är ju klart att vi är ju kanske om en ännu mer utsatta än vad de som bor i området. Och det, av den anledningen att våra trygghetsskapande arbete bygger på att vi är närvarande 24/7. Sen är det ju bara en tillfällighet vem av oss som står där just den dagen. Men jag menar, ska vi hålla ett område dygnet runt så ska vi ju hålla det på de platserna som vi anser vara aktuella. och där vi gör störst, där det finns störst behov på trygghet. Mm. Och det är klart att då, som man bär sig åt idag, när man tömmer magasin på magasin rakt in när urskiljningslös, så är det klart att vad är det som säger att inte vi ska bli träffade?
Nej. Och då har vi redan haft incidenter där det inte varit polisen, men barn har blivit träffade till exempel. Och...
Ja, precis.
Men det är intressant det du säger där, att ungdomar säger till exempel, jag pratar inte med polisen, vilket verkar mer eller mindre vedertaget idag, att man lär sig att man inte gör det, men jag pratar med dig, de vet att du heter Kenta till exempel. Ja, och då pratar man ju faktiskt med polisen, och det måste ju finnas fler sådana poliser som man kan namnet på och som man kan vända sig till när man så att säga inte vill prata med polisen, men gör det ändå.
Ja. Jag vill förtydliga bara att säga att jag är lojal med mitt uppdrag. Jag är lojal med arbetsgivarens beslut och så vidare. Jag gör mitt bästa varje dag när jag jobbar. Men jag tror inte att vi någonsin har varit så långt ifrån allmänheten och som vi är idag med den nya organisationen. Och det är tråkigt att behöva säga det. Men jag har ju provat några olika modeller. Jag har provat närpolis, ungdomsgrupper och annat med lokala anknytning, lokala polisstationer i områdena. Och jag kan för mitt liv inte begripa varför vi har övergett det.
Nej, och jag tror han nämnt det förr, att man behöver väl kanske inte vara varken kriminolog eller någon form av Einstein för att fatta att polisiär närvaro i problematiska områden är av vikt. Alltså att man har poliser som lär känna de boende, och de flesta i de här områdena som nämns i media, de flesta människor som bor där är ju inte kriminella.
Nej.
Och då vill heller inte ha kriminella personer där.
Nej.
Att då till exempel ha ett poliskontor och poliser som finns där och man kan namnet på till exempel. Det låter ju som någonting som den liksom, vad ska man säga, blankett 1A på något sätt.
Ja, och när jag träffar dem som har bott i Skäggetorp sen kanske 45-50 år tillbaka, gamla människor, när jag går omkring där. De kommer fortfarande ihåg namnet på kvarterspoliserna som var där när jag började för 40 år sedan.
Oh.
Där man hade en polis i varje område som gick omkring och höll ordning på snorungarna och mopparna och allt vad det var. Det kommer de ihåg fortfarande. Sen är det ett långt glapp däremellan och sen så liksom på något sätt dör det här. Den här relationen bort med åren. Så att vi har tappat väldigt mycket, och det är tråkigt som sagt att vi ska behöva jobba upp det igen.
Ja, och vilken frustration i sitt yrke att känna när man är ute och känner att man är så långt ifrån där man egentligen borde vara, så att säga.
Ja, så är det ju, och som det ser ut idag så har vi ju bara resurser att täcka upp de här områdena som är problemområden. Det är ju många områden idag där vi hade polisiär hög närvaro tidigare som vi i princip inte ser en polis idag.
Mm.
Och det skapar ju också problem, och i förlängningen är jag rädd att det blir små subkulturer även i de områdena. Mm. Så att det blir lite ringar på vattnet av det här.
Ja, det här är ju helt klart givetvis en ledningsfråga, och det är ju i sin tur också en politisk fråga givetvis, eftersom det är därifrån direktiven kommer egentligen ner till rikspolischefen och myndigheten i sig, så att säga. Så att, men jag tycker att man ser nu ändå tendenser till att folk rent generellt vet om det här också mer och mer.
Ja, och jag tror att det kommer. Jag brukar säga det, nu är jag så pass gammal så jag kommer inte uppleva återgången, men hjulet kommer att snurra ett varv igen, det är jag övertygad om. Och man kommer att inse att, jag tror uppe i Stockholm har man börjat öppna upp små lokalkontor igen. Och det här är bara början. Jag tror att det måste för att vi ska ha den här närvaron. Och ska vi bryta de här mönstren? Det finns ju alla möjliga fasteorier och annat idag. Men de här fasteorierna bygger ju också på ett väldigt kontinuerligt närvarande arbete från polisen. Och det... Det har vi inte om vi inte kan skapa de här, återgå till de här lokalkontorerna med samma poliser, samma dag ut och dag in, och som folk undan för undan vågar öppna upp sig och känna trygghet med.
Precis. Ja, det är en stor fråga och det är ju inte ett lättlöst problem. Och de problemen som finns i områdena är ju givetvis inte odelat polisiära, så att säga. Utan det är ju det är många områden som måste täckas för att det ska bli ordning och reda.
Absolut, visst är det så. Jag har faktiskt ställt frågan direkt till justitieministern vid ett besök här när vi pratade lokala ordningsvakter i city. Då. Mm. Så frågade jag honom just det, hur han har tänkt. Lite. För att idag pratar vi bara om att vi ska bli 24 000 poliser. Och det är väl jättebra om vi använder dem på rätt sätt. Men vad händer med resten av rättskedjan? Vad händer med sociala förvaltningen? Vad händer med åklagarna? Vad händer med försvararna? Ja, försvararna klarar sig säkert alltid. Men alltså det, vi har alla rättsvårdande enheter måste ju hänga med i numerären. För vi kommer ju aldrig att vara starkare än svagaste länken annars.
Nej, precis.
Nej, det är så. Ja, häkten och fängelse, givetvis glömde jag bort. De är absolut, så alltså det är redan fullt.
Jag förstår ju att när man som 40-årig yrket, dryga till och med kanske, och varit ute på ordningen, övervakning, allt vad, man kallar, vad det har kallats för, så har man varit med om väldigt mycket. Vad är det som sitter kvar liksom, i ditt minne om du tittar tillbaka på de här 40 åren?
Jag satt och funderade lite på det med tanke på att vi skulle ha den här diskussionen i det här programmet och då började man ju, jag är säker på att en hel del av det som jag har varit med om hade kommit upp lättare om vi hade suttit i en bastu med ett par bärs. Men det har ju varit en del stora saker. Med Alexander går ju aldrig att komma förbi. Det är ju liksom det som jag satt spår väldigt mycket hos mig. Mm. Husockupationen 00 var ju också en väldigt dramatisk händelse med många ungdomar som har varit vilseledda och hamnade i ett helvete kan man väl säga. EM 92 ingick jag i våran insatsstyrka här i länet. Och sen har det ju varit en hel del saker däremellan och på senare år också. Som har varit ja, mer eller mindre spektakulära.
Jobbade du den dagen när i Alexander? Jag tänker på Alexandermorden. Och
Ja. Vi kanske kan hålla oss till det lite grann.
Absolut, absolut.
Jag gjorde ett vanligt dagpass på, som närpolis faktiskt. 99 när det hände. Och skulle gå hem och hämta mina barn som inte var så gamla. Jag har två barn, de är födda 93 och 95. Men sen var vi frysta på polisstation. Alla tillgängliga enheter. Ingen fick gå hem för att det hade varit ett rån i Kisa. Man satt ihop en styrka och vi fick åka ner till en brytpunkt i Kisa. Och under tiden vi satt där, vi hade dåliga kartor och grejer vi letade som vi skulle liksom kunna börja fördela ut oss i området. Så kom det in att Kenneth Eklund som råkade oerhört illa ut, hade blivit utsatt för ett kraftigt mordförsök helt enkelt. När han hade tagit upp förföljandet. Han var ju ensam i Kisa vid tillfället och hade väl följt efter den rånarbilen. Och sen vet ni de flesta att de låg i bakhåll för honom när han kom med bilen. Och det var med Guds försyn som han klarade sig ur och sin, att han hade erfarenhet och närvaro och kunna ta sig ur sin bil och söka skydd.
Just det. Jag har haft Kenneth lite på kroken och jag ser fram emot att ha honom som gäst också och höra just hans upplevelse också. Det ska bli väldigt spännande.
Bosse Andersson som var vår insatschef då vid tillfället, han sa till mig, du Kenta känner ju Kenneth lite grann och det gjorde jag väl lite så. Vi hade ju jobbat ihop och så. Kan inte du gå ut och höra med Kenneth om han har något att lämna i någon bra uppslag? Och jag kom ju ut där och träffade Kenneth. Men alltså jag träffar ju inte Kenneth, jag träffar ju en zombie som kommer. Oh. Så Kenneth var ju inte, han var inte med, han var liksom, han fanns inte. Det var en skuggfigur, fullständigt i chock tror jag. Och fasan vet att han överhuvudtaget stod upp. Jag fattat inte det med tanke på det han hade varit med om. Jag pratade inte med Kenneth. Jag visade att jag fanns där. Jag frågade ingenting. Jag ansåg att det var helt fullständigt meningslöst. Jag gick och hämtade en kopp kaffe åt honom och sen fanns jag bara där. Jag tänker, jag finns här. Jag bara liksom, kommer det något spontant så kommer det någonting. Mm. Kenneth blev ju mer, fick ju mer lämna sen vart efter. Och ganska snart efter det där så kom det in att det hade varit en skottlossning i Alexander. Mm. Och jag och min kollega Peter Viveland blev utsedda att åka ner och kolla vad som hade hänt. Och där har vi pratat mycket, Peter och jag, och kommit fram till att vi hade en olika bild av det. Han hade väl en bild av att det hade varit en skjutning mot kollegor, medan jag hade en mer allmän bild att man hade hört skott.
Okej.
Vi hade en tungväst och ett förstärkningsvapen att tillgå. Och det klädde jag på mig och Peter körde bilen och vi åkte ner mot Alexander. Vi pratade väl som man gör alltid och lite sådär fram och tillbaka vad som skulle kunna ha hänt och vad det kan vara för någonting och det som hade hänt och Kenneth och allt det här fanns ju med. Mm. Närmar oss och ser att det står folk ut med vägen och pekar i en riktning. När vi kommer ytterligare lite närmare så hör jag helikoptern, våran egen, som ropar och säger nu ser jag första polispatrull närma sig. Och då tänkte jag att det här är inte bara någon som har skjutit rakt ut i luften. Nej. Vi kommer runt den här lilla klippavsatsen ut med sjön där. Det är ju fantastiskt vackert där nere. Och kör i princip rakt in i scenariot. Där står den här polisbilen och den är ju helt sönderskjuten. Rutor och allt krossat. Bakom polisbilen, bakom bakluckan, ligger en kollega. Och i dikeskanten strax intill ligger en annan kollega. Mm. Och ja, ambulansen var ju där för oss och för mig var det fullständigt. De hade slitit upp skyddsvästarna på dem och försökt, men den ena hade de slutat jobba med och den andra hade man på lite fortfarande när vi kom. Nej, men det, vi var stående helt enkelt, Peter och jag, framför motorhuven på våran bil. Och det var några få meter emellan oss. Jag tänkte, vi hade exakt samma kläder som våra kollegor. Och där ligger de helt enkelt. Mm. Och jag kände att vi stod där. Det kändes som en evighet nästan när vi stod där. Men till slut så tittade vi på varandra och vi insåg att här, vi har ju en uppgift att göra. Mm. Så vi kom överens om vem som skulle stå på vilken sida. Och Peter sa att jag kan stå kvar här. Och jag gick över då förbi den här brottsplatsen, mordplatsen. Och tog andra sidan då. Mm. Och stoppade allt som fanns då. Liksom. För vi insåg att nu måste det göras en massa åtgärder här. Mm. Det var ett ganska lätt ställe att bevaka för att det är ju en sjö på höger sida och det är en brant sluttning på vänster sida. De här grabbarna, Olle och Robert, de hade fastnat i en riktig jävla dödsfälla helt enkelt. Det fanns ingenstans att fly.
Shit.
Ja, sen gick tiden. Vi stod på våra olika poster. Jag vet inte hur Peter var utrustad, men jag hade ju ändå tungväst och förstärkningsvapen då. Det dök upp lite journalister och så vidare. Men sen så gjorde man de åtgärder man gör. Teknikerna skulle dit. Man skulle ta dit läkare. Man skulle, och sen skulle det med bilen skulle ju bort så småningom. Bilarna kom och allt det här då. Det var ett scenario som tog sin lilla tid innan allting var klart och sen kommer jag aldrig att glömma, det fanns en hel bild på framsidan, jag tror det var Aftonbladet, där jag står med vapnet på bröstet och skyddsväst med lite nedsänkt huvud och sen ser man hur två borrbilar backar ut då, förbi mig och då vet jag att journalisten låg i diket mitt emot och skrek åt mig att jag skulle ha honnör. Jag tog väldigt illa vid mig där faktiskt.
Okej.
Okay. Jag kände att det störde hela situationen på något sätt. Att ens komma med något sånt och inte bara låta mig få vara i fred just då.
Just det.
Men
ville han ha en bild eller?
Ja. Jag är övertygad om att jag tolkade så i alla fall. Att det skulle vara lite mer effekt i det hela. Men jag nöjde mig med att stå med nedsänkt huvud och bara finns, så att säga.
Men när du kom fram, eller när ni kom fram, de här kollegorna ligger, såg du vilka de här personerna var? Var det några du kände till namn och sådär? Eller?
Jag hade aldrig träffat Olle och Robert innan. Och så att jag kände dem inte, men det spelade egentligen ingen roll. Det var nästan som att det var jag själv. Mm. Det kunde lika gärna varit jag själv. Jag hade säkert gjort exakt likadant om jag hade jobbat och varit i närheten och hamnat i den här sitsen.
Vad hände i liksom den polisiära Kenta och den privata Kenta här nu liksom simultant på något sätt? Vad hände i dig när du var med om den här saken?
Ja, men polisiära Kenta fick ju stå tillbaka en stund inledningsvis. Mm. Men det var väl det som var tvunget att brytas på något sätt. Den vanliga Kenta var tvungen att brytas i det läget, för att annars hade jag inte kommit någon vart. Då hade jag blivit kvar ståendes där i något apatiskt tillstånd. Jag vet att det kom fram en kollega sen som var ledig och som har sin sommarstuga, tror jag, nere i Alexander, och grät och var helt förtvivlad och som kände de här grabbarna och frågade hur orkar du stå här, sa han åt mig liksom. Och jag sa det, ja men snälla du, sa jag har en arbetsuppgift, jag får ta mitt sen, sa jag. Och så var det nog lite grann att man måste ju gå vidare med det man har som uppdrag när man jobbar som polis, och det andra får man ta sen. Och det kommer ju att komma tillbaka gång efter annan. Precis som du berättade förut om den här med röklukt på natten och så vidare. Det kommer tillbaka. Jag vet att jag var på semester efteråt. Vi var i Visby och spontant kände jag bara, jag går in i kyrkan och tänder ett par ljus. Ja, det kändes bra just då att göra det. Det var också en sån där, det var något som gjorde att det kom tillbaka.
Den här händelsen hade, jag jobbade ju också som polis och fick ju höra de här händelserna som du beskriver så noggrant här, men mer då via media och via polisiära kanaler då. Det hade en oerhörd impact, måste jag säga. Man kunde nästan känna på hela stationen att nu jävlar alltså. Det här, nu, det här får liksom inte hända.
Nej.
Och
nej,
vi gick upp på tå liksom, det gjorde vi. Sen hjälpte inte alltid det, men i det här fallet så gjorde det ju det lite grann.
Ja, och det var ju kaos, vilket ju skulle visa sig närmaste timmarna sen efteråt, för att staben här i Linköping ville ju givetvis ta oss i tjänst så fort som möjligt med tanke på det vi hade varit med om då och fått tagit del av. Och det är ju helt sunt tänkt givetvis. Men det visade sig att det fanns två sidor av det. För att vi var placerade på en obsplats några kilometer bort på en grusväg där vi backade in. Och skulle liksom, vi fick ingångsvärden på någon bil som var intressant och lite så. Och där satt vi. Som kuriosa kan jag säga att Sommarhagen som heter på pensionatet där nere i Alexander, de hade stängt den här dagen. Och vi hade ju inte fått någon mat på när de hade tömt målplatsen, var ju klockan 8 på kvällen någonting, och vi hade ju inte käkat, så vi började ju bli ganska så tomma på det mesta. Men de öppnade upp och lagade lite mat åt oss, och sen som sagt så fick vi en obsplats. Och där satt Peter och jag, och klockan gick och vi tänkte inte så mycket på det, utan vi pratade och klockan var väl midnatt och något är över. Och då ringde jag in till staben och frågade lite försynt hur arbetet fortlöpte. Vi hörde ju på radion att det var poliser från varenda närangränsat län som var inkopplade. Och då fick jag till svar, jag tror det var Håkan Evertsson som satt i staben då. Men vad i helvete, sitter ni kvar än, skrek han. Självkritiskt. Och då, har vi inte hört något annat, sa vi. Och då... jag måste ha tag i det. Och sen gick väl kaoset igång igen, för att vi kom in klockan 7 på morgonen och då hade det gått ett dygn. Men samtidigt så, det dygnet, det, de timmarna vi satt där i bilen för oss själva, då var vi ganska klara med våran briefing.
Just det.
Vi hade pratat, och vi hade vänt och vridit på situationen åt alla håll och kanter och delat våra synintryck och hur vi hade tänkt och hur vi hade känt och allting. Så det hade ett enormt värde faktiskt.
Ja. Vilken oerhört tragisk händelse det där var.
Ja, och det ska vi inte glömma bort. Och det hoppas jag verkligen att det fortfarande finns kvar. Det är ju det här som är våran vardag när den är som värst. Mm. Att vi kan hamna här.
Mm. Ja, verkligen. Och den har tyvärr... Det har hänt igen.
Det har hänt igen, ja.
Och nu får vi se om det nu är rätt person då, som jag uppfattar fortfarande sitter häktad. Då, men det återstår väl att se hur det blir.
Ja.
Hur tänker du kring ditt val av yrke idag? Med allting, med det här du berättar och med allt annat som du har liksom i ryggsäcken?
Ja, jag har nog aldrig ångrat mitt val. Jag har nog trivts med mina arbetsuppgifter och framförallt med alla kollegor. Och jag har väl mer och mer njutit av att ha en väldigt bred relation till andra människor också.
Mm.
Såväl kriminella som sunda och vanliga ungdomar och vuxna. Och man har med ålderns rätt kunnat följa och se att det kommer fram människor till en idag ibland som har varit ungdomar under min polistid och som är stolta över att de har gått vidare. De har liksom brutit med ett kriminellt leverne. De har skaffat jobb, de har familj, de har kanske företag. Och kommer fram och berättar det. Och jag tycker, jag vet inte vilka jobb jag hade fått uppleva det här i annars.
Nej, vad intressant. Vad, det är så att vi ska i podden följa en ung kille som heter Jonathan. Han är 19 år idag, han har inte börjat på polisskolan. Men han har kommit in och ska precis börja nu. Om det är till och med den dagen vi spelar in idag. Men jag har pratat med honom innan han har börjat, vilka förväntningar han har på yrket och så vidare. Men du, Kenta, som nu har sån erfarenhet, vad skulle du ge för råd till Jonathan, 19 år, går in på skolan i detta nu i stort sett? Vad ger du för råd till en ung kille där du en gång i tiden var själv?
Ja, jag har också, som sagt, fast man inte tror det, jag har också varit en ung polis. Jag var 21 år och det var som sagt en annan tid, men Det som har mognat fram och det som jag tänker idag är det att inte falla in i någon kultur som man egentligen inte känner igen sig i och känna sig tvingad till. Utan grunden till att få ett bra polisliv med där man mår bra själv och där man inte behöver gömma sig. Jag arbetar alltid med namnskylt till exempel, för jag tycker det är en respekt emot dem jag jobbar mot och med. Och så vidare. Det är att uppträda med respekt, oavsett vem du har framför dig. Döm ingen i förväg. Ha ett respektfullt bemötande. När du stoppar en bil, du vet att de är aspade och det finns bus i bilen och så vidare. Men det kostar inget extra att förklara vad du ska göra. Gör det på ett korrekt sätt. Ha gärna lite humor om det finns utrymme för det.
Mm.
Alltså, du ska göra ditt jobb och du ska komma hem igen. Du behöver inte liksom spela match och rida på din makt, för den har du gratis. Och du har dina rättigheter och du har dina skyldigheter. Men du kan göra det på så många olika sätt.
Mm.
Och jag har aldrig, fast jag har varit väldigt offentlig med det mesta, haft problem med det. Jag har aldrig haft något. Till och med i gängen har liksom, när vi hade Black Cobra och alla de här, så gängledare och annat, har respekterat mig. Och jag har kunnat prata med dem, jag har kunnat skälla på dem, jag har kunnat låsa in dem, lagföra dem. Och det har aldrig slagit tillbaka negativt, för att det finns någon form av en, ja, säg sjuk då, men en relation ändå någonstans av ömsesidig respekt.
Mm. Det är intressant. Jag hade en tes, jag var lärare på skolan och jag har en tes själv att man rent privat kan tänka på det, att det är väldigt svårt också tycker jag om man ska bemöta, eller man vill säga att man är arg på någon som är jävligt snäll mot den. Alltså det är svårt alltså. Ni vet så när man är vuxen tänker sig, men nu ska jag snacka med honom eller henne. Och så är hon så jävla snäll och trevlig mot en. Så man tar ner liksom sig själv lite. Fast man... Och där tycker jag att det har också en effekt. Det du berättar om när du stoppar bilen och så här, de kanske hatar snutar. Poliser är det värsta de vet. Men sen vävar de ner rutan. Och så är du så jävla snäll. Liksom. Det sänker folks liksom gard lite grann. Så där tror jag att det du säger är helt rätt. Och jag tror att det här är min tanke som jag har haft. Som jag har liksom också privat tänkt på. Liksom. Jag tror att det ligger mycket i det faktiskt.
Och en del i den här respekten, det kan man ju faktiskt testa lite på olika sätt hur det kan ha effekt. Jag har ju jobbat på ganska många skolavslutningar och såna här grejer, och det springer ungar som är lite halvfulla och de bär på alkohol åt varann och så vidare och så vidare. Men just det där att någon gång ibland när magkänslan säger något annat så går man fram och frågar en ungdom till exempel, och har du någonting i väskan nu som du inte ska ha? Och så säger de, nej det har jag inte. Och sen så blir det lite tyst och så säger de, ska du kolla? Vad ska jag kolla för, säger jag. Ja, men ska du inte kolla om jag har något i väskan? Men du sa ju att du inte har något i väskan. Det är klart att jag tror på dig då. Inte står du och ljuger för mig, eller hur? Nej, säger de då. Och bara testa det någon gång. Jag kanske hade fel. Men skitsamma. Effekten blir så enormt spännande på något sätt.
Ja, just det.
Han tror på mig helt plötsligt. Så det är nästan som man... Ja.
Det blir konstigt att polisen trodde på att jag...
Ja.
Ja, precis. Aj, superintressant. Oerhört spännande att få höra, få en inblick i ett sånt rikt polisiärt liv, och några goda råd också här på slutet. Men jag kan ju inte låta bli att avsluta som jag brukar göra. Och det är ju fråga då vad en erfaren konstapel tycker om poliser på film.
Ja, poliser på film. Ja, nej, men jag har ju några favoriter givetvis. Jag har några historiska favoriter. Och det är ju, jag gillar ju French Connection med Gene Hackman. Det är en riktigt gammal polisfilm.
Mm, riktigt.
Men den gillade jag. Och sen är det klart att man måste få lite match och gilla Dirty Harry's filmer.
Absolut.
Men om vi nu går till så att folk begriper vad jag pratar om, så jag föredrar de här lite mer engelska deckarna. Mm. Skotska deckar och sen där det är lite mera. Det kanske inte är så många mord och det är inte så spektakulärt, men det är ett idogt arbetande poliser som i en kanske liten vardag någonstans med begränsade resurser kämpar på och jobbar, och det gillar jag. Mm. Och sen gillar jag givetvis Det omutbara med Kevin Costner och Sean Connery.
Alltså, fantastisk film.
Ja, det är lite guldkorn. Jag kanske delar med mig.
Verkligen. Och jag måste säga nu, jag skulle kunna komma tillbaka med ett tips faktiskt. För jag och min fru har börjat titta på en fransk serie som går på SVT Play. Jag tycker översättningen inte är perfekt, men den heter Falsk identitet.
Okej. Okay.
Och den handlar om underrättelsetjänster.
Ah.
Och den är superbra alltså.
Den ska jag titta på,
det är
självklart.
Fiktiva händelser, men i nutid som man, det är IS, Frankrike, jänkarna, ryssarna. Och nu gjorde jag ju 4 år på Säpo, så vissa grejer faktiskt, det är inte helt olikt vad man kanske kan tänka sig hur underrättelsetjänster jobbar ute i världen nu. Så det är min rekommendation tillbaks till dig.
Ja. Absolut, jag ska absolut titta på den. Jag ska absolut titta på den. Sen måste jag få skryta lite innan vi lägger
på. Det tycker jag absolut.
Jag måste ju få skryta, eftersom du har gått på Sörentorp, så kan jag säga så här att jag har haft skolrekordet på 3-kilometersbanan i 40 år.
Oh, vad lyder det på då?
8.53.
Oh, det är bra alltså. Det är riktigt bra. Det står sig fortfarande?
Jajamän, jag brukar få lite så här, jag heter Kent Andersson då, inte Kent Almroth, men jag brukar få lite så här varje gång någon har varit på kurs. Kent, du har kvar rekord, säger jag. Det är ju mest kuriosa, jag höll på med löpning på den tiden. Ja. Och Hasse Bergendahl kanske du kommer ihåg.
Ja, absolut.
Han fick ju med att gå över till spårvägen där då, så var jag med i dem och tävlade en hel del. Och så det där rekordet, Nej, men det är lite kul för det är nästan alla gamla poliser har sprungit under banan, så det är lite roligt att ha just det där.
Ja, jag gjorde inga 8.43 kan jag säga. Och det här är väl en uppmaning till Jonathan då. Nu går inte han på Sörentorp, men han ska gå i Växjö. Men 8.43 Jonathan, har du något?
53 var det. Nej, 50... Det är bäst att vara noga.
Ja, 53, förlåt. 53. Där har du något att jobba på. Stort tack Kenta. Vi ska även spela in ett litet avsnitt för Patreon där vi kanske ska prata om husockupationen eller vad det blir. Det får vi se. Men jag vill säga tack så jättemycket för att du var med i ett avsnitt av Snusnack.
Ja, vi får tacka Daniel Ristorp här som har peppat mig och som har tagit kontakt med dig.
Honom tackar vi också.
En ny kollega som jag jobbar en hel del ihop med.
Kul. Tack Daniel också. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det här avsnittet är över. Det kommer givetvis ett nytt om en vecka. Jag hoppas att du lyssnar även då. Annars så kanske vi ses eller hörs på Facebook och Instagram. Och glöm inte Patreon där vi har en massa bonusmaterial som ligger just nu. Du går in på patreon.com/snutsnack. Ha en fantastisk vecka så hörs vi. Hej då!